Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Brita Zachary.
Hej.
Du närmar dig podden. Du tar på dig lurarna. Välkommen in i poddrummet.
Tack.
Det inre och det yttre.
Mm. Mm.
Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast. Det är avsnitt 127,
ja!
Om veckans mest brännande ämnen, vare sig det är kultur eller nyheter eller debatter eller snackisar. Britta, vad har du på lut?
Jag kommer tipsa om sommarläsning. Från och med nu är det ju, alltså, nu är säsongen igång, och jag kommer bland annat att berätta för er hur ni matlagar er ur en depression.
Perfekt.
Och, eller det är inte jag utan en författare. Och sen så kommer vi också prata lite om interner vi minns. Säger man så om folk som sitter inne?
Nu gör vi det. Jag kommer att lyfta det här kontroversiella ämnet OnlyFans. Folk som säljer klipp och bilder på beställning på nätet. Och som fick en väldigt skev intervju i Nyhetsmorgon. Välkomna!
Tack!
Hur är läget?
Alltså, ja, det är fucking amazing. Ja, men jag har ju haft birthday weekend.
Jag vet!
Uppe på ett fjäll.
Men kommer hit direkt från den här strygen. Jag skulle precis säga det.
Jag har liksom, insida lår är, det är mört. Mm. Det är det mört. Röven, finns den längre? Ja, den är där. Mm. Känns den? Helst inte.
Det är det. Det verkar så romantiskt och härligt att sitta på en vadderad...
Nej.
Liksom... Men det är ju verkligen att sitta på någons ryggrad i princip. Hur trevligt är det?
Men man sitter ju på en väldigt ordentlig sadel. Mm. Den känns. Ja, den har, jag har liksom ett sadelformat märke i min röv nu. Ja. Men det var helt otroligt. Det var egentligen en present till min svägerska, Sara.
Otroligt smart. Du nailade det, att ge bort presenter som du själv får njuta av.
Exakt. Smart, va?
Ja.
Men hon fyller jämnt, och så fyller jag år dagen innan. Så det blev som
men har det alltid varit så? Alltså?
Ja, man brukar ha samma födelsedag varje år.
Men har ni firat ihop alltid? Har ni gjort en grej ihop?
Nej. Men nu blev det bara så för att hon ville liksom vara borta på sin födelsedag.
Ser du vad jag gör nu?
Vad? Du drar upp skumpa?
Alltså, jag har aldrig sett en person mer chockad.
Din lilla... Men
det är ju för mig det här.
Ja, jag förstår.
Nej, jag skojar.
För ditt sommarprat.
Grattis, Britta Zachary.
Smash i taket!
Vi har mycket att avhandla idag.
Vad har du tröja på nu? Att du sitter i bar överkropp också.
Jag tänkte det, ska vi säga det eller inte?
Ja, det är klart vi ska säga. Du har tagit av din klänning, du blev så varm.
Jag blir varm när jag är stressad och engagerad, vilket jag är idag. Vi ska snacka om ganska intressanta grejer. Mm. Men det har också hänt mycket sen sist.
Det har
i mitt
absolut.
Liv och i ditt liv och i våra liv.
Verkligen.
Men du tar ditt glas nu.
Men alltså, det är väl, så vi skålar för att jag har blivit äldre och visare och...
Jag skojade, det är det enda
sexigare.
Vi skålar för. Ja.
Och sen så ska vi skåla för ditt sommarprat också.
Du, det finns saker att säga om det. Skål, Britt. Skål. Skål, Britt Zachary. Gud. Jag inser att du var och liveade i helgen. Ja. Jag förstår att det var det du gjorde.
Du kallar det för live, att sitta på häst. Alltså, att vara i verkligheten är live. Okej, vi kan prata om det sen.
Du liveade medeltid, eller du liveade Sagan och ringen med din älskade svägerska Sara Haag. Grattis till henne också.
Vad heter det? Red Dead Redemption, typ.
Det var lite fräckare referens, men jag håller med. Men ja, även förra veckan så blev jag attackerad i vår sms-tråd som du och jag har med vår klippare Magnus.
Mm. Alltså, rightfully so.
Chockad att ni valde den approachen.
Nej, men alltså vi blev lite sura. Kunde du inte ha outat i podden? Eftersom pressmeddelandet om ditt sommarprat gick ut dagen innan. Sånt här har ju du koll på vanligtvis. Mm, och jag tänker att det var ett medvetet val. Det behöver inte ge oss det, absolut. Men det var, alltså, känslor var sårade.
Känslor var sårade, förtroenden som inte fanns, om andra ord, för att jag inte sa det till er.
Förtroenden som inte fanns, försvunna för alltid.
Men jag tänkte nog inte bara på det, för jag mådde väldigt dåligt över det här. Mm. Du vet ju att jag inte liksom fläk 365 dagar om året i min bok.
Jo, tack.
Det är inte fläk som gäller för mig.
Nej.
Och får ett samtal från Bibi Rödö.
Ja, det är hon som personligen ringer runt.
Brukar du ens lyssna på Sommar?
Ja.
Är det så?
Ja, men det här har vi pratat om. Jag lyssnar jättemycket på Sommar. Mm. Och sen ibland kan jag vara lite besviken över urvalet. Det har vi pratat om i den här podden. Just alltså det. Typ vilkas historier som tydligen verkar extra värda att lyssna på. Och så vidare.
Just det!
I år känns det som att de har gjort lite bättre ifrån sig än vanligt.
Men vet du vad? Ja. Jag har någonting att säga om det här. Jag har två saker att säga om det här för att göra det väldigt poddformatigt.
Ja.
Det ena, eller tre faktiskt. Det ena är förundrad över användningen av ordet grattis i mitt liv senaste veckan.
Jaha. Alltså du menar alltså grattis att du får göra
även
det här.
Även du skrev grattis till mig.
Ja, men jag tänker att det är liksom en ära. Alltså fast, och missförstå mig inte, för att jag förstår att det där är ett känsligt ord för dig. För att jag tänker att du vill liksom att, alltså att det är mer så här, det är väl mer typ grattis alla som lyssnar.
Men gud vad fint, herregud Britta, alltså jag ska inte negga på det här. Nej, men det är bara en rolig erfarenhet som jag verkligen vill sätta fingret på. Att man känner att man ska göra ett kul jobb.
Ja.
Och folk bemöter det med grattis. Jag förstår ju att det sker ett urval som Bibi gör. Och det är jättefint. Och jag är jätteglad. Är det inte så här, tacksam verkligen.
Ja, men är det inte så här. Det är som typ om jag bara. Ja, vi ska göra en till säsong av vårt program. Mm. Det säger du grattis till.
Just det.
Och då tänker jag att det är så här. Du säger ju inte grattis typ som så här. Åh, så här, någon trodde på dig trots allt. Ja. Utan det är ju så här. Vad kul du får göra den där roliga grejen igen. Mm. Tänker jag att det är. Och nu tänker jag att det är det som det är att. Du får göra ett kul jobb.
Men det kanske är just för att fläk är en bit bort. Som jag snarare reagerar på det här med att jag måste börja gå i terapi nu. För att klara av det här.
Men alltså, obs, man behöver väl inte fläka?
Jag kommer hitta min nivå av fläk.
Ja, precis.
Ni vet hur vi brukar säga att vi inte är så intresserade av oombedda råd.
Mm.
I det här fallet, hit me with your best shot.
Är det sant?
Alltså, dels du, men alla som lyssnar... Ni är faktiskt välkomna att skriva till mig vad ni förväntar er eller skulle tycka om att höra mer om. Om det är någon aspekt av ens liv eller ens jobb eller någon fråga man har pratat om förut. För att allting är ju en röra när det kommer till en själv.
Mm.
Jag är ju otroligt blind vad gäller så här, vad skulle någon vilja höra om. Och det är ju en producent som kämpar med att dra det ur mig as we speak egentligen. Men har du något på lut på rak arm?
Mm, ja, men jag tror inte att du kommer vilja att jag säger det.
Du säger det.
Ja, men jag tänker att det finns sår i dig som jag tror många andra delar som jag tror kanske skulle kunna sorteras för dig i din bok som fläk fast som också skulle kunna tror jag bli jävligt bra också just när det kommer från dig som inte är så fläkig. Ja, men det kanske finns saker som du har hintat lite om i podden som man kanske du har, kanske inte tidigare har varit redo att berätta hela historien om eller kanske alltså, inte velat.
Mm. Ja, men det där är intressant, för jag tror att någon hel historia kommer nog inte bli någon självbevarelsedrift, eller du har ju väldigt mycket av tyvärr. Däremot så tycker jag att det är värdefullt när det handlar om att belysa en fråga eller ett ämne.
Det är det jag menar, för det tänker jag att det är det är ju du i ditt esse när du kopplar personliga upplevelser till någonting större. För det är ju ofta så med våra sår som vi går och bär på att vi är ju sällan helt ensamma om dem. Mm. Och det finns paralleller att dra till ibland på samhällelig nivå. Liksom. Mm. Sen kan det också vara bara någonting som alla går igenom tillsammans. Ja, fast alla går och lider liksom var och en för sig.
Mm. Så jag börjar nästan grina redan. Mm. Perfekt.
No pressure dock.
Okej, och det tredje. Har du noterat vissa av reaktionerna på årets sommarpratare?
Vad säger folk? Förutom grattis.
Du, den här meningen, att det är väldigt mycket Stockholm. Det är väldigt mycket Stockholm.
Va?
Vilken Stockholms koncentration?
Mm, och det brukar det inte vara.
Exakt.
alltså, för får jag bara säga, alltså det man tidigare har, tycker jag, funnits in abundance är ju så här olika snubbar som är typ entreprenörer.
Jag tycker det är väldigt typiskt just det här året när man kan visa upp så väldigt många röster som inte har livserfarenheter som är helt i linje med majoritetssamhället. Och då vill jag lyfta ur några av dem som säkert du också är jätteglad som ska prata just den här sommaren. Mm. I augusti, jag kör 1 augusti, obs. Gör vad ni vill med den informationen som jag sagt redan. Mm. 7 augusti, Tusse. Vi har 15 augusti, Gizem Erdogan.
Ja.
Hallå.
Hallå.
20 augusti, Selam Fesai. Berätta, Britta, ja, vem är det?
Alltså, nej men alltså, hur ska jag ens koka ner det? Alltså, modeskapare, golvade, liksom smällde till i, på modeveckan för kanske 3 år sedan skulle jag vilja säga. Och det var, alltså, det gräts för att det var så bra. Och sen dess så har ju hon klätt, ja, Megan Thee Stallion, eller hur? Jag kommer inte ihåg.
Beyoncé.
Beyoncé. Mm. Beyoncé också.
2 juli, Ami Bramesi, poddare och journalist. Vi har även i juli Nadim Ghazal, polis, väldigt känd, profilerad. 21 juli, Lapsi Lam, en otroligt spännande konstnär och väldigt skarp och rolig människa verkligen. Vi har Goran Kapetanovic som är filmregissör, blev hyllad för hans såklart Kalifat 29 juli. Den 26 juli, Olga Persson, alltså kvinnojouren Unisons förbundsordförande.
Ja, en av de mest
slagkraftiga, underbara människor vi har i kampen. Och jag ser också fram emot såklart först ut 26 juni, Benjamin Ingrosso. Det är en ädelsten i mitt liv. 27 juni, Niklas Strömstedt. Jag ska inte bara läsa högt från den här listan nu, men 6 juli, Anna Kinberg Batra. Är det Sara Danius klass på det? Jag tror hon kommer outa hela partiet, partistyrelsen. Hon är, jag satt ju i en viss frågesport med Anna Kinberg Batra några dagar, få dagar förra året, men vi hade väldigt kul och jag anar att det finns väldigt mycket att berätta om när hon fick sluta som partiledare för Moderaterna och de sunkiga värderingar som omgav detta. Det finns hur många spännande som helst. Jag tycker det är jättekul att de breddar och fördjupar vilka som är med och berättar om att leva i Sverige idag.
Så på med radion klockan 13.00 varje dag från Benjamin Ingrosso. Parisa, jag har ju då varit på semester kan man säga, över helgen. Och jag har för en gångs skull inte haft liksom något annat som sliter i mig. För jag har varit på ett fel, jag har typ knappt haft mottagning. Så att det har varit svårt att bara telefona bort all ledig tid. Så jag har lyssnat jättemycket på country. även live. För på min födelsedag, det kom ett litet band som spelade bara för mig. Du vet den här stressen med att få en födelsedagssång typ spelad för en rakt in i ögat. Jag var tvungen att säga det när jag ser så här, det kommer några, de börjar plugga in i gitarr och sånt där. Jag bara, jag måste bara säga. Kom, om det sjungs sång, då vi måste liksom ha en gemensam strategi.
Tillsammans på mig. Inte ögonkontakt.
Nej men jag bara, alltså, om jag börjar liksom flacka med blicken, då vet ni varför. Nej men jag var tvungen att säga det.
Ja, ja.
För att det, jag tänkte säga, det beror inte på er, det beror på mig. Men vet du vad det slutar då? Nej men det kan ha varit så att jag stod och sjöng lite grann tillsammans med dem.
Men det är lättare så. Slut. Jag brukar sjunga med när folk sjunger.
Ja ja, men det var
ja,
även,
hon leva,
det var även andra låt.
Jag kom på det nu, ja må hon leva. Jag är lite utbränd, släpp mig.
Men grejen är att jag har ju också kunnat läsa bok.
Äntligen!
Och nu börjar ju säsongen.
Brittas barn, lämna henne i fred.
Nej men alltså, nu börjar ju säsongen när vi börjar gå in och lite mer hårdtipsa om böcker ni måste läsa på semestern. Mm. Och det är ju många som redan har frågat oss. Så här kommer, ska vi säga, del 1. För att jag kan, det blir för tråkigt att ha liksom bara ett långt avsnitt med massa. Så jag tänker så här, vi portionerar ut det lite här och där. Och så sen så får ni hålla koll på hashtaggen BP Bokklubb. Boom. Kolla också den för att liksom titta lite bakåt.
Och så har vi en highlight på Instagram, Britta och Parisa.
Ja men precis, kolla där. Jag har läst, för jag börjar med den som jag har framför mig här. Mm. Ella Risbridger, tror jag. Jag vet inte. Ja. Midnight Chicken and Other Recipes Worth Living For. Det är något så märkligt som, och det säger, vad säger som en liten blurb av Nigella Lawson på omslaget.
Min våta dröm.
Alltså hon skriver att det är svårt att säga vad det är. Det är en kokbok, men det är liksom också en manual för att leva och liksom ett den innehåller en hel del hopp också.
Gud vad roligt.
Fritt översatt av Nigellas.
Kreativa kokböcker som angränsar andra genrer.
Alltså, är det jag det? Vill säga, och nu är ju jag partisk, men jag vill säga att Lotta Lundgren är ju på det här lite grann, inte minst i 10 lektioner i matlagning, tror jag det är.
Jag tror att det är så pass legitimt att du inte uppfattas som partisk när du hyllar, ja, men exakt, Lotta Lundgrens briljans. Liksom,
det är som att hylla, inte fan vet alltså, jag, det är som att säga att kungen är bra på att inviga saker. Ja. Alltså det är så här, ja, det, vi har sett att det har hänt. Men jag kommer läsa lite grann så fattar ni typ ungefär vad den här boken går ut på.
Okay.
Ska jag läsa det på brittisk, engelska eller amerikansk? Skoja, jag kommer läsa det på awkward engelska som vanligt. Okej, så Ella Riss Bridger är 21 år. Hon mår ganska dåligt. Okej? Okay? Hon börjar må jättedåligt. Och sen skriver hon så här. Summer became September. I quit my job and cried more instead. Mostly I stayed in bed. And then one wet day, just after my 21st birthday, a Monday, I tried to step into the path of a number 25 bus destination, Oxford Circus. A lot of people, cleverer and more learned than me, have written books about why people try to kill themselves. I prefer to think of the reasons I didn't. An ambulance came and took me to the hospital, and I sat in the waiting room of the duty psychiatrist, and suddenly, for the first time in a long time, I thought about baking, of a pie. I don't remember very much about the hospital itself. The brain is clever about forgetting things it would hurt you to remember, but I remember the pie, and I remember the way I worked through each ingredient step by step, and how, when the duty psychiatrist asked me why, I could only think of short crust and softened leeks in Irish butter until translucent and rub the butter into the flour and bind with milk. In the end, I said, I don't know, which is so often the only way to try and explain suicide. Jaha, det var inte så svagt. Hon kliver framför en buss och hamnar på sjukhus, och i samband med det så är det enda hon kan tänka på, antar det enda härliga hon kan tänka på, är att sätta ihop olika ingredienser till en paj. Och jag vill också säga, för att jag är ju ingen matlagare, and neither are you, Paris Amiri.
Vilket du vet ingenting om.
Ja, men
jag är
du,
toppen.
Ja, men du brukar, vi brukar prata om det.
Jag väljer att inte partake.
Ja, men det är det jag menar. Och jag är ju också så. Och väldigt mycket för mig handlar ju om dåligt matlagning och självförtroende. Så jag vill också läsa två bitar som handlar ungefär om vilken typ av matlagning det är. För hon skriver så här på typ sidan efter. I want to make this very clear right now at the beginning. I'm a cook, I suppose, but a slapdash bottom of the vegetable drawer cook. A buy first, Google later, cover it in parmesan cook. A two old jugs without a handle, measure it in wine glasses cook. Lite senare, lite längre ner på sidan. I really honestly believe in cooking like this. I believe in bad cooking and experimental cooking and giving it a go cooking. And I believe that cooking like this is good for you. And I believe that if I can cook, you can cook. If I can cook, anyone can cook.
Men det här är ju din Radgard, fast för matlagning.
Jajamän, Parisa! I alla fall så, nej men det är min enda varning med den här boken, för jag tror inte jag behöver varna för folk som mår dåligt, för jag tror att den är väldigt tröstfull och så vidare, men det är att man blir så fucking hungrig när man läser den, så att jag har liksom, man ska inte läsa den när man håller på att lägga sig, vilket jag har gjort, och hamna på liksom ett bagelrecept, och det enda jag kan tänka på, då drömde jag sen om bagels, att liksom att jag var så jävla sugen, så att det här är något som du får läsa på morgonen och sen liksom laga grejerna under dagen, tror jag.
Min älskling David Chang, som alltså är matentreprenören och inspiratören bakom Momofuku, bakom alla restaurangerna i New York och den här stora kedjan som är fenomenala. Han har ju gjort populärkultur av mat egentligen på ett sätt som Anthony Bourdain också var nära på att göra. Med Ugly Delicious och med hans andra serier på Netflix, där han fördjupar upplevelsen av mat och gör det till någonting levande och någonting att diskutera. Och han berättade idag att han har en ny bok på gång, Cooking at Home or How I Learned to Stop Worrying About Recipes and Love My Microwave. Yes. En parafrasering av en Stanley Kubrick-film. Alltså två saker jag älskar! Kul. Tack för att du har sagt det. Jag har alltid undrat vad Triss och Svenska Spel betalar för den där underbara slotten varje dag i Nyhetsmorgon.
Ja, jävlar!
Mm. Och det är en av de finaste inblickarna i vardagliga, vanliga svenskars liv. Ja. Vi får träffa så många vanliga i Nyhetsmorgon, ja, genom den här slotten.
Ja. Folk, det är väl enda gången man typ får se folk som inte brukar vara i tv ändå. Exakt. Vara i tv. Med det är studio, det. Smink och allt.
Ja, det är så fint.
Och så är det positivt. Man, alltså de är ju, det är ju någonting kul. Det är inte så här typ, ja, de har lagt ner ännu ett BB, utan det är så här liksom, nu ska vi se hur mycket miljonär jag blir.
Och det är inte så här en barndomskompis pappa som alltid hade hål i mjukisbyxorna så att man såg det ena och det andra, som alltid var nere och bettade på hästar och hon kom hem och åt middag hos oss.
Du menar det är en fräsch sida av spel?
Det är en polerad sida av spel. Mm. Inte ens en fräsch, utan det är en polerad sådan. Och det, man har undrat det över åren. Vad fan, hur ser den här fakturan ut egentligen?
Alltså vet du, jag har aldrig undrat det, men jag känner mig extremt dum nu.
Hör av er om ni vet, någon gammal marknadsperson på TV4. Jag fick anledning att fnula på det här igen under en, vad som blev en reklamspot för att amatörer ska börja med porr på Nyhetsmorgon i helgen. Berätta om din blick.
Då ska vi se. Är mina ögonbryn uppe vid hårfästet? Mm. Ja, det är skönt. Mm. Där kommer de...
Jag tolkar, med min emotionella intelligens, tolkar jag det som att du är chockad, nyfiken, vill veta mer.
Alltså jag är allt, alltså, här kommer alla känslorna på en och samma gång, och det är nyfiken och det är intresserad, det är förvånad.
Nej, nästan Britta. Mm. Ja, det förekom någon slags reklam för det, och inte vilken tjänst som helst, utan den som heter OnlyFans. I och med en ny dokumentär kring de som säljer sexuella bilder och videos som vissa har beställt dessutom. Det kan komma specifika önskemål från de som följer dig på den här plattformen. I och med det så gästades studion hos Jenny Strömstedt, vår favorit, gästades av ett par som tydligen är allra störst i Sverige och tjänar allra mest. Där fanns även Erik Galli, en oerhört kompetent producent och journalist som man kan läsa i Åttar ibland, tidigare kollega till mig på kulturmagasinet Cobra till exempel. Han ligger bakom tydligen den nya dokumentären Pornfluencers på SVT Play, premiär den här veckan eller förra veckan. Och det kommer vi till, men först måste vi prata om reklamspotten. Har du råkat på OnlyFans först och främst?
Ja, men det är ju alltså... Jag har faktiskt råkat på det som min väg in i saker ofta är, nämligen memes. Mm. Alltså, eller att det är ju som ett skämt också, typ att man bara, mer kan ni se på min OnlyFans. Och så är, alltså när det är något så här obetydligt som man inte vill se mer av. Men sen så när jag fattar vad det var, så är det är ju inte jättekul. Men jag tror också att jag sen dess har hört just om svenskar som tjänar liksom sinnessjuka summor.
Jo tack. Och i den här intervjun, för att representera och berätta om denna plattform, väldigt kontroversiell globala plattform, så har paret Amanda och Alex bjudits in. De som tjänar 300 000 kronor i månaden. Ska berätta om den här plattformen, hur den funkar och hur toppen den är. Ja. Jenny frågar lite lätt, vad är det för content ni gör? Vad gör ni där? Som ni skapar till de som har valt att betala för att följa er.
Mm. Och beskriv, vad är det du gör för någonting där?
Alltså det är lite som Erik säger, det är ju, påminner lite om Instagram. Men alltså man har ju sina fans som följer en liksom. Men man tjänar ju pengar på varje fans som liksom väljer att följa mig på min sida. Mm. Sen så är det liksom att man delar videoklipp och bilder. Och där det är liksom helt upp till var och en vad man vill lägga upp. Liksom. Det är ingen som säger att man måste lägga upp någonting, utan... Det är som Erik säger, att det finns många olika typer av profiler. Alltså.
Det är ingen som säger vad du måste lägga upp där.
Förutom de som har betalat för att få se dig lägga upp grejer.
Men kanon. Det är så Instagram, men pengar redan i modellen. Sign me up! Tror jag alldeles för många tänkte. Det låter ganska harmlöst.
Och det låter också som att du själv styr.
Mm. Och frivilliga är någonting vi återkommer till. Ganska ofta i den här podden. Vi tar det en annan gång. Och det här låter så harmlöst och självklart att du och Kalle skulle kunna börja lägga upp lamm där och chili.
Ja, exakt.
Om det inte hette OnlyFans, det bara hette någonting, online. Ja. Och du fick ha den här förklaringen.
Men vi hade kunnat kalla det Patreon.
Patreon!
Fast med rörligt.
Liksom. Ja. Ja. Då hade väl ni kunnat kolla på det, att lägga upp era grejer där.
Ja.
vad gäller den här världsbilden?
Ja, man bara, vi skapar ju innehåll. Mm. Och så är det ett ställe där vi har möjlighet att ta betalt av de som vill följa vårat innehåll. Mm. Och så. Ja, okej.
Okay. Nu och
så
har slipper får de, rymt igen.
Ja, och så slipper de gnälla över att vi gör sponsrade inlägg. För det är ju också en hel debatt.
För nu är det tillägg till folk med mycket följare på Instagram. Vad man själv då måste ha kampanjer och sånt för att få in pengar på sina följare. Mm. I OnlyFans så är det mer från start i modellen. Den är uppbyggd efter det. Mm. Och det här att monetisera privatliv och skapa innehåll utifrån det. Mm. Vissa försöker ju sudda ut de här gränserna så att det är lika normalt som att visa upp sin gård och sitt liv på gården med att visa upp sitt sexliv med sin, i det här fallet, man. Men det kan också vara
någon och så
annan.
Det hon pratar om nu är alltså då att det är sexigt innehåll i deras grej.
Vilket inte har framkommit så jättetydligt.
Det är som Instagram. Ja. Det är inte vad jag lägger upp på Instagram.
Men jag förstår att när Jenny Strömstedt frågar i Nyhetsmorgon, vad gör ni där? Att hon inte går in i detalj på vilka genitalier det görs vad med och hur ofta. Mm. Och så. Men för journalistikens syfte så hade det varit bra om det hade framgått. Det framgår inte här vad man möts av när man går in. Alltså vad är det mest sedda generiska materialet? Mm. Vissa säger ju så här, det finns andra profiler där som håller på med typ träning eller med... Det är ju undantag. Kan vi sluta prata om undantag när det är liksom ett större forum vi diskuterar? Vilket i det här fallet är folk, privatpersoner som man kan beställa sexuellt innehåll av och den gråzon det skapar. Mm. Och än så länge, så här långt i intervjun, ingen som är stressad på OnlyFans kontor. Nej. De klagar inte. De har den bästa dagen på länge. Och speciellt när hon får in den kanske största USPen och som är så grundläggande i varför så många kvinnor är ju framförallt, väljer detta, tror jag. Man kanske inte vaknar med driv varje dag att nu vill jag exponeras, utan friheten att välja bort ett annat arbete och att välja bort ett annat sätt att leva är så ofta drivkraften. Även om männen som följer vill ju tro att drivkraften den främsta är att få vara sexig inför män, okända män som får köpa vissa saker av henne. Valfriheten och arbetsvillkoren kommer hon in på i nästa klipp. Och det är som en sån här reklam som skjutsar förbi flödet om att bli egenföretagare. Ja. Jobba när du vill.
Jag tycker det bästa är att man liksom kan själv bestämma när jag vill jobba. Jag kan liksom tänka på kvällen, imorgon vill jag liksom, jag vill bara vara med familjen, jag vill inte jobba imorgon. Och då behöver jag inte göra det. Och jag tjänar liksom ändå pengar. Så för mig är det liksom, ja.
Den digitala världen sätter ju avtryck. Liksom. Mm. Och om ni någon dag känner att nej, era barn blir större.
Har du skrivit upp dig? Ännu?
Men jag förstår inte varför jag inte ska göra det.
Sitter du där med telefonen och håller på att signa upp
dig? Ja, det gör jag. Det är klart. Alltså, vadå? Ursäkta. Jag får bestämma att jag ska vara ledig och vara med familjen. Fast pengarna rullar ändå in. Varför står jag och harvar på en himla gård?
Ja. Gud, om man, såg du Jennys reaktion också?
Nej.
Jenny genom hela intervjun försöker att lyfta blicken från det här enskilda paret i rummet. Men problemet med att de sitter där, om man tänker så här, varför sitter de där? Det blir att allting utgår från dem. De får otroligt skadligt och skevt, missvisande representera den här plattformen och vilka som dras till den och vad som händer där. Som ett väletablerat, tryggt svenskt par som tjänar groteskt mest i Sverige. 300 000 spänn i månaden. Det framkommer i intervjun att så som de tjänar så tillhör de 0,49% bland alla som får utbetalningar från OnlyFans. Varför satt de där? Man märker att Jenny har svårt att komma bort från att prata om dem hela tiden, till dem. Och deras då rosenskimrande bild av hur härligt det här är. Kan jobba när jag vill, det är toppen. Jag skulle vilja se statistik på hur mycket nya användare sköt i höjden på sajten under den här intervjun.
Men Erik Galli då, som sitter där och har gjort en dokumentär.
Det är ju det. Vi kommer in på dokumentären och Eriks produktion. Man märker att den här intervjun dock, som ju tveklöst är ett otroligt stort program lördag morgon på Nyhetsmorgon, att det är ändå ganska viktigt vad som händer där och sägs där för vad som formas, speciellt för unga kvinnor och unga tjejer rent av. Och det är svårt navigerat för Jenny Strömstedt. Hon försöker avleda den här strömmen av förhärligande ordalag, problemet med att de som då väletablerat svensktryckt par får representera den här väldiga kolossen, det är exakt samma som ni har snackat om sexköp. Att de som är företrädare där ofta försöker normalisera och tona ner vissa oegentligheter. Att det alltid är en unik, väldigt extrem minoritet som får representera en massiv, enorm, komplex, mörk helhet. Mm. Som inte är de som vars kroppar är konsumtionsvaror och slit och släng.
Mm.
Alltså sexhandeln, en industri som har en enorm omsättning av kroppar och liv, konstant inflöde från fattigare länder, inte sällan med löften om ett annat liv, som sätts i skuld och utnyttjas och försätts i missbruk. Och en polis medverkar här och säger att OnlyFans är en inkörsport till prostitution. Och det är ett inklipp från dokumentären, så det var ju bra att det förekom. Även Gabriella Wolf, som har Inte din hora på Instagram. Hon syns från dokumentären och det är jättebra. För hon berättar om hur kvinnosynen ser ut hos männen som anser att kvinnor går att köpa. Jenny Strömstedt säger det vid något tillfälle. Att hon försöker lyfta det. Hon försöker lyfta att de här bilderna och klippen finns där för alltid. Dels. Hon försöker lyfta att det här fostrar en bild av att kvinnor går att köpa.
Men precis, det normaliserar ju också ett beteende som är du betalar. Du tittare som faktiskt också betalar kan säga vad jag ska göra och så gör jag det. Även om det inte är prostitution, alltså någonsin att man kanske då per se liksom träffar någon och utför den här sexuella handlingen, så är det ju ändå, det är ju under den principen som man, tror jag, också på något sätt isar into för sig själv. Mm. Alltså om det är det du gör, och också om villkoret för att du är där och tjänar de här pengarna är ju att du bjuder på ett visst innehåll. Mm. Det är ju inte riktigt, det är inte riktigt frihet så som de försöker måla upp det.
Att låta de här två personerna diktera och så här polerat få berätta hur verksamheten är, det är som att låta Zlatans liv representera villkoren för alla personer med utländsk bakgrund.
Mm.
Det kändes otroligt onödigt faktiskt att det gick till på det sättet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
En annan person som jag verkligen tror tycker att det var, blev en ganska ensidig, onyanserad intervju, trots att de lyfte in andra klipp, är nog själva producenten Erik Galli, som är väldigt noga med att belysa just den här skuggvärlden på något sätt.
Ja.
Som också förtjänar bevakning, journalistik.
Men det är ju konstigt att han inte hoppar in där när de sitter och pratar om det här som att
det är
världens bästa jobb och man får jättemycket pengar.
Men det är ju deras verklighetsuppfattning, och det är det jag menar med att de borde inte ha varit på plats. Men Erik får ju vissa frågor av Jenny och svarar jätterelevant på det, om att det är ett problem med att mindreåriga lockas in i det här, att alla inte tjänar lika mycket pengar som de här två gör. Det är jättebra när han väl får säga det. Mm. Det jag menar är att de borde inte ha suttit där i rummet, spela upp ett klipp med dem, absolut. Men sen kan du ha med någon från Talita, organisationen som ska hjälpa kvinnor ur prostitution, och Erik Galli, och kanske någon som en polis, säger vi. Mm. För det är så pass stor samhällsfråga.
Att jag tror ändå att man undrar när man lyssnar på det här, säger de, alltså har de liksom pornografiskt innehåll på sin OnlyFans?
Tack för att du frågar det, för nu tänkte jag berätta lite klipp ur dokumentären där de också förekommer ju väldigt stor utsträckning,
just de här
Alex
personerna.
Och Amanda. Här kommer lite klipp från dokumentären som jag vill lyfta. Den visar några fler olika sidor av den här frågan. Och en intressant aspekt är ju såklart vad de visar och varför. Och jag tycker att det är lite intressant också vad gäller motivation, hur hennes man beskriver henne som en affärsmodell. Här kan du lyssna.
Det funkar inte för alltid. Ska vi inte ta det här och liksom hoppa över många steg i livet, liksom, många ekonomiska steg? Nej, vi tar den.
Mm. Alltså en riktigt bra månad så kan det ligga runt 300 000. Men då är det liksom sammanlagt. Jag har ju en och andra sida också. Filmerna man skickar ut är de som ger de största pengarna. Liksom. Det är där jag tror säkert typ 70% av alltså, pengarna man drar in kommer därifrån. Liksom.
Jag tror att det börjar med att man ser henne på Instagram kanske. Och sen blir man lite besatt av denna människan. Man vill ju se mer. För jag tror att om du går in och ser direkt det här, du får se allting. Det är inte så spännande längre. När du hela tiden blir matad med liksom, åh jävla snyggt, bara, jag vill se mer. Sen så känner man att de blir mer och mer där känna henne. Och så blir det mer en, det blir bättre, det blir lyxigare grejer tror jag. De byggs upp ett sorts förhållande kan man säga.
När OnlyFans kom så gav det liksom en möjlighet till att kunna mer vara egen företagare. Liksom jag kan, det är ingen som styr mig dit, jag bestämmer själv vad jag laddar upp. Och det är ingen som äger mig tjänster på samma vis. Liksom.
Ja, vad såg du precis?
Om vi säger så här, blurren gick varm på SVT för att kunna visa det här materialet överhuvudtaget. Det känns ju också så här, touch av läskigt att hennes snubbe pratar om henne på det där sättet. Alltså som att jag undrar så här, vad har de för förhållande? För att det känns som att hon är främst varan som säljs. Alltså även i hur han beskriver det. Han beskriver liksom folks besatthet kring henne. Och att han liksom fattar det. Att man vill veta mer. Och alltså så här, den grejen känns också extremt muggig.
Mm. Ja. Och han får det till i både i dokumentären och i Nyhetsmorgon att han gör det tråkigare bakom. Och jag fick en sån dålig känsla av det. Hur ofta det är att så här, män står och gör det finansiella, det juridiska i bakgrunden och har då kontroll indirekt. Och sen där när han säger att ska vi inte ha de här pengarna? Jo, men det, nu är våra liv passar det bra. Mm, säger hon. Mm.
Alltså innan så tänkte jag, innan jag såg de här klippen så tänkte jag att det är såklart måste vara svårt inför följarna att om man vet att man får, man tjänar, det finns liksom typ en så här, du kan få den här summan pengar om du lägger upp liksom den här videon eller om du, hon sa att hon skickar ut videos till folk.
Är det då liksom man betalar för?
Ja, ah, okej.
Okay. Det är extra.
Och då, alltså vad då som typ en födelsedagshälsning? Skoja! Nej men, alltså då kan man tänka sig att hon kanske vet att den där summan finns, då är det ju ganska svårt att kanske göra ett riktigt val. Är du med? Vi pratar ju om det här ganska mycket.
Vad är det man väljer bort och vad väljer man emellan? Mm.
Och men då nu efter jag sett de här klippen så dyker det ju också upp ännu en svårighet för henne att göra de här valen. Att hon har en snubbe bredvid sig som hejar på det här.
Verkligen.
Hans inkomst verkar ju bero av henne och när det handlar om så stora pengar. Jag tycker jag blir som helt mörkrädd av det här.
Och det här är ändå en man hon lever med och har barn med. Vi vet ju att det i allra största utsträckning är så att män kontrollerar pengar i alla de här branscherna. Sen är porr och som modell de enda två yrkeskategorier där kvinnor tjänar mer pengar än män. Vilket är otroligt tragiskt. Så det här går ju rakt in i den liksom, kvinnor dekorativa sexobjekt såklart världs sanningen som vi pratar om varje vecka. Vi behöver inte gå in på det i större detalj nu, men det är såklart det går hand i hand i. Vidare så finns det en kvinna med i dokumentären Pornfluencer som heter Amina. Hon är verksam inom pole dancing och hon är väldigt viktig för den här dokumentären ju. Där hon berättar att hon gav sig in på det här helt enkelt. Och hon berättar olika aspekter som är åt det mörkare hållet. Faktum kring OnlyFans och den här världen helt enkelt. Det framkommer att pandemin ökat användningen kraftigt över hela världen. Uppemot 130 miljoner användare är det numera på grund av stor utsatthet och desperation världen över. Och kvinnor är som bekant förlorare i alla ekonomiska system. Och då menar jag både samhällen och företag och familjekonstellationer. Kul, välkomna till podden. Här kommer nästa klipp med Amina som berättar hur hon drevs från pole dancing in i OnlyFans och att det inte var riktigt som hon trodde.
Anledningen till varför jag började med OnlyFans, det var egentligen på grund av pandemin. Eller det var uteslutande på grund av pandemin faktiskt. Därför att min inkomst då, från ett slag så gick det från normal inkomst till 0 kronor. Jag hade liksom ingenting. OnlyFans säljs ju in som att det är så otroligt lätt att tjäna massor med pengar. Och ja, det är relativt lätt att tjäna pengar, men det är ju inte de här miljonerna. Jag fattar inte varför det alltid är så... Det låter som ett pyramidspel faktiskt, alltså som en sån verksamhet. Och det här tror ju, man tror ju på det, alltså folk tror ju på det. Alltså unga tjejer framförallt tror ju på detta. Alla kan inte tjäna miljoner, det är helt omöjligt.
Så det här är en plattform som inte bara effektivt uppmuntrar, utan i sin algoritm och i sitt system effektivt kräver att du avancerar och deltar i att skapa allt grövre material för att förbli relevant. För att man blir avtrubbad och vill konstant ha mer och grövre material för att vara intressant om man är ett fan på OnlyFans. Och den här direktkontakten, att köpare kan ha specifika önskemål på material, det gör ju att det som Amina säger härnäst, att konkurrensen tänjer gränserna. Och det är det alla larmar om. Däribland då Talita, organisationen som hjälper kvinnor ur prostitution, larmar om att det här är mardrömslikt. Där säger Amina om det här med konkurrensen.
Konkurrensen gör ju att man tänjer på gränserna, självklart. Annars lämnar de ju. Och det kan ju bara egentligen vara, det kan vara väldigt snälla saker till Abel med ett gangbang. Det kan ju vara liksom egentligen hela spannet. Och då kanske man känner så här att idag har inte jag tjänat så mycket. Så här, vad ville han se? Nej, någon sån film har jag inte, men jag kanske kan göra någon sån då. Sen är det ju en normaliseringsprocess, för att har man en gång då gjort någonting, då blir ju det normalt helt plötsligt. Då tycker man inte att, liksom, att steget är inte så jättelångt till nästa gräns.
Och här såg du ju kanske lite annat material också.
Att det var ganska grovt ändå.
Det är genomgående grovt, så varning för det om ni inte orkar se den här pornfluencers.
Ja, det var ja.
Och det är det som våra små flickor fostras med. Och just övergången från TikTok, som våra barn i vårt liv kanske vistas på, till att så här, filma sig själv och gå igång på att bli likad, den blev jättestor, det klippet blev jättekänt, till att groomas in i den här världen. Det är inte så långt steg, och det kommer som tur är Kajsa Ekis Ekman in på. Skönt med en kunnig röst i den här dokumentären. Och vi har sagt det förr, vi håller inte med Kajsa i hennes uppfattning av transfrågan, men hon är jättevärdefull som debattör i de här frågorna. Här är vad hon sa i den här dokumentären.
Alltså, 9-åriga tjejer använder TikTok. Ska de då groomas in i en kultur som går ut på att ditt värde ligger i att visa upp din unga kropp till massa äldre män? Och varför är det inte problematiskt för alla de här personerna som tycker sex är bra, liksom, man ska vara öppen och så här, tolerant? Ja, men det här är ju en sexualitet som inte är ömsesidig. Den bygger ju på premissen att det är okej att killar betalar för tjejer.
Hon kom in och la den. Tacksamheten.
Verkligen.
Inte ömsesidig. Hur kan det inte vara fokus för allting? Och som sagt, därför tycker jag att det är skevt att man låter ett par som lever ihop och jada jada representera det här. Det handlar om att köpa sig samtycke. Stor del av lockelsen är just det, att kunna köpa sig till att någon gör det man vill. Hur känner du?
Alltså, nej, men jag tänker så här, att det här är ju någonstans den ultimata manifestationen av vårt on-demand-samhälle. Att det är som den samma mekanik som gör att vi var ju på det här om veckan och pratade om att vad hände att man är typ en underdog och så slutar man vara ödmjuk, utan man istället är typ en incel. Men jag har som en tanke med att liksom den här generationen som i allt större utsträckning känner sig entitled, alltså, och det ställer ju till problem på alla möjliga sätt. Att man tänker att det är, alltså verkligen så här, typ kunden har alltid rätt, liksom upphöjt i 1000. Att man tänker att allt ska utgå från mig och jag ska kunna kräva och så vidare. Den typen av kultur
på en sån här plattform, det känns så mörkt så att det är ju vansinnigt. Och samtidigt då så har vi det här like-fisket, och det är ju inte svårt att tänka sig. Jag kan ofta tycka att när folk ska så här uttala sig negativt om like-fiske, att det oftast blir väldigt klumpigt och väldigt så här alltså typ verkligen så här en gammeldags syn på internet. Alltså det är väldigt svårt att lyssna på när kanske så här, ja men 40-talister så här pratar om like-fiske. Men när vi nu är i ett läge där man ser ju till och med redan på Instagrams algoritmer, så bygger ju det på att man hela tiden postar nytt och att det är så här stor engagement liksom i ens poster. Om ni undrar varför folk skriver vad ska ni göra i helgen, så kan jag berätta att det kanske inte är jättemycket för att de undrar.
Vilken utan är din favoritrestaurang i Stockholm?
Ja, det är kanske väldigt mycket för att få, alltså få det där engagemanget som gör att man syns till fler och så vidare. Och jag bara tänker att lägga det beteendet på en sajt där det då faktiskt inte finns någon gräns för var, hur grovt det kan bli. Jag känner mig mörkrädd.
Mm. Mm. Och ytterst handlar det här om varifieringen av kvinnors kroppar och kvinnors liv. Det handlar om kommersialiseringen av kvinnor, för att det är kvinnor. Och jag saknar att man pratar om varför det är framförallt kvinnor. Jag tror varför att det är framförallt män som köper och beställer.
Det var någon som sa nyss att, var det du som sa det? Att sexköp ökar liksom bland 90-talister.
Det tror jag kan ha varit Nina Rung eller Ida Östensson. För det slog ner som en bomb.
Ja, men det var någon annan, någon runt mig som bara la den faktan alldeles nyss. Alltså att 90-talister är liksom, står för typ den största ökningen av sexköp. Och det är ju säkert många som lyssnar på det här söner. Alltså jag tror inte att era söner, men hashtag inte alla män, men det är ju så här, vad beror den utvecklingen på? Och jag tror jättemycket på det här med att när man, alltså, det är som att dels så har det saknats ett sätt att prata med unga, alltså den här samtyckeslagstiftningen kom ju liksom inte en dag för tidigt, utan snarare typ 40 000 år för sent. Och att det samtalet måste vi ha mycket, mycket tidigare. Och den här tjejen Amanda som satt i Nyhetsmorgon, jag kan tänka mig att hon, eller så här, den här tjejen Amanda sa ju inte det, men jag kan tänka mig att andra skulle mycket väl kunna så hävda att ja, men det är mitt sätt att tjäna mina egna pengar på någonting som typ någon annan eller liksom ett stort bolag eller någonting sånt där annars skulle tjäna pengar på. Men det är ju just den där grejen då att man kanske pushas, alltså liksom vem vaktar om ens gränser när hela modellen går ut på att du ska hela tiden producera nytt. Mm. Och i och med det oftast så innebär ju det att också höja stakesen på något sätt.
Det här är en eskalerad kapitalism som kommer i brytpunkten av tech, som kommer i brytpunkten av en hypersexualiserad generation, som kommer i brytpunkten av att det har skett en jättelobbyism kring de här frågorna de senaste åren. Därför jag pratar om sexarbete med avsmak. Det man gör här är att man köper samtycke, och det Kajsa Ekis säger, det är en intressant grej där. Hon säger, ni som pratar så mycket om sex och att det är så positivt och så bra, hur kan ni inte se att det här inte är ömsesidigt? Och där tror jag att det ligger väldigt mycket, att varenda musikvideo, varenda låt, varenda jada jada ska handla om allt grövre sexakter. Vi kan prata om hur viktigt det är med sexuell njutning och lust och lekfullhet, och vi är sexpositiva på det sättet. Det går inte att förneka att det totala värde består i att inte vara osynlig. Mm. Om du inte vill vara osynlig in this day and age, så måste du vara sexualiserad som kvinna. Och det här är ju ytterligheten av det, givetvis. Då kommer också in på den här polisen Simon Häggström, som är så otroligt lysande och synlig i de här frågorna, är med i dokumentären Som tur är, och pratar om att man vaknar inte en dag bara och bestämmer sig för att gå och suga av en torsk i en bil.
Vi märker ju av de här plattformarna på det sättet att antalet barn, ungdomar och unga vuxna som har dragits in i prostitutionsvärlden har ju skjutit i höjden, skulle jag vilja säga, om vi jämför med för 10 år sedan. Idag så har vi diverse olika plattformar där barn och ungdomar dras in i sexhandeln. Man vaknar inte upp en morgon och tänker att nu ska jag träffa en torsk, och suga av i baksätet på en bil, utan man glider in i den här världen genom att man kommer i kontakt med de här männen genom att börja sälja lättklädda bilder och filmer på sig själv.
Och i slutändan handlar det här om att man sanktionerar en syn på kvinnors kroppar och kvinnors liv, att de bara är till för mäns njutning och att de går att köpa. Givetvis finns det en parallell värld där bara lekfullhet, njutning, lust och att filma och fota är hett och härligt. Kanske inte i en kapitalistisk värld, kanske inte i en patriarkal värld. För det kom ju en granskning från Breakit för några veckor sedan att de här bolagen med feministisk framtoning som säljer rakhyvlar och säljer stipendier med rakhyvlar, I don't know, att alla de här bolagen har majoritet män som äger och som sitter i styrelser och ledningar. Alltså det är fortfarande så det ser ut, och även i detta fall, liksom med Pornhub, så är det framförallt män som är de som tjänar på att kvinnor med sina kroppar får in pengar, slussar in pengar i de här verksamheterna. Jag tycker man ska vara vaksam på det. Behöver ni se dokumentären, det är upp till er. Jag ville bara gå in och belysa lite hur en sån här intervju riskerar att vara skadlig för den här frågan i stort.
En annan bok som jag kan tipsa om.
Ja. Det börjar så.
Jag vet inte, har du hört talas om Joan Didion eller?
Du menar Janne?
Du, alltså vi är ju...
Jag är ju Janne med
du,
Joan
Janne
Didion.
Med Joan Didion.
Och vad hon har för sig nu? Gud,
nej,
vad hon håller på.
Joan Didion har släppt Let Me Tell You What I Mean. Mm. Som är en samling essays som är alltså gamla. Vissa av dem är skrivna för 20 år sedan.
Magi.
Bland dem en som vi ska prata särskilt om. Men jag ska först berätta att jag läst en text om det här i Vanity Fair. För er som inte är Janne med Joan Didion så kan jag berätta att Joan Didion har varit verksam som författare och essayist, säger vi det, är det ett halvt sekel typ?
Alltså på tiden det gick att leva ett glamoröst liv bara på att skriva reportage var sjätte vecka.
Ja, men typ.
Det är bizarrt verkligen.
Verkligen. Mm. Och hon har ju bland annat skrivit den otroliga The Year of Magical Thinking som handlar väldigt mycket om sorg.
Alltså ett liv med oöverträffad tragik nästan. Verkligen. Känner man ibland när man verkligen läser om henne. Kelsey Grammer har också haft väldigt mycket dramatik.
Alltså Frasier.
Frasier. Men det har varit allt möjligt. Mamma dog och systern dog och den var inte hans mamma och det var hans, alltså det är helt otroligt. Och hon är nästan på den nivån. Att hennes man dör och hennes dotter. Barn, hennes dotter dör. Quintana Roo. Kort efter. Mm. Man läser det här och det är så välformulerat och skarpt i sorgens innersta väsen. Läs för Guds skull allt.
Om den här novellsamlingen har jag läst i Vanity Fair. Och Joan Didions styrka sammanfattas bland annat av Elizabeth Nicholas som i en Vanity Fair-text som jag kommer säga mer om snart har beskrivit Joan Didion som a woman who isn't sorry, she's smarter than you. Bland annat så skriver
den
hon...
Den meningen är så mycket boktitel.
Nej, men jag vet.
Och det är så mycket livsmantra. Och det är så mycket ren och andra. Vi bara landa i den lite. Så, fortsätt.
Hon skriver så här. Om Joan Didion då, skriver hon det här. She doesn't try to sound dumber or happier or kinder than she is. The accidental feminism in her prose is that she doesn't care if it makes you like her. And so you do. Mm. Inte det nedkokat exakt vad som är hennes fucking brilliance.
Ja, men om någon skulle anklaga mig för accidental feminism skulle jag springas, tror jag. Mm, så det kanske inte landade så väl hos
Janne. Exakt. Jag har ju också ganska ofta mina USA-glasögon på, vilket är så här. De är inte lika. Alltså, det är ju som feminism är så jävla...
De är inte där.
Det är så jävla liksom glödhet.
De är inte där än.
Ingen vill hålla i den glöden. Eller inte alltid i alla fall. Men den här texten då, som jag läser det i, är... med rubriken When Joan Didion came to the defense of Martha Stewart and saw the future. Den handlar då om en av novellerna i den här samlingen, eller en av essäerna kan man säga i den här samlingen, som heter Everywoman.com, som handlar om Martha Stewart. Och för er som inte har koll på Martha Stewart, för att den här texten är då skriven för över 20 år sedan, tror jag. Och Martha Stewart hade ju en liten, ett litet speed bump efter att Joan Didion hade skrivit den här texten. Och det var ju att Martha Stewart, som då var en jättestor, alltså typ opera-magnitud nästan.
Ja, med, fast snarare nästan Hel-Ylle Malou, Tina Nordström. Ja, mat exakt. Och heminspiratör.
Mat och alltså verkligen så här, massa tv-program, två olika tidningar, tidskrifter. Hon sålde också sina egna typ produkter Kuddar på Kmart och, ungefär. Ja. Och sen så åkte hon in i finkan.
Säg inte till mig att det var 20 år sedan. Nej, du sitter men, inte och säger till mig.
Nej,
för då är jag 100 år gammal.
Nej, men alltså åka in i finkan gjorde hon ju lite senare. Men den här texten är skriven för 20 år sedan. Och sen efter det. Så, men Martha Stewart åkte in i finkan famously wearing a pair... vänta. Hon hade ju... Det som jag minns starkast av det var att hon hade på sig läderbrallor och vinkade glatt när hon gick in.
Alltså ingen har återhämtat sig bättre från en fängelsevistelse.
Nej.
Hon, det lyfte henne.
Och obs, det var
hon A$AP Rocky. A$AP Rocky har ju verkligen kapitaliserat på sin jävla misshandelshistoria. Visst att jag satt i Nyhetsmorgon och vad det nu var och pratade om oegentligheterna och det ovanliga juridiska kring det förfarandet. Men nu när han släpper en dokumentär om det som att han är en krigsfånge, då känner jag att han har gått för långt. Side note.
Underbar side note. Men nu ska jag säga, Martha Stewart, jag måste bara kolla när hon åkte.
Jag måste veta för jag fick sån ångest nu.
Martha Stewart åkte in i fängelse, eller hon dömdes mars 2004.
Det är typ 20 år sedan.
Men jag lyckas inte hitta bilden där hon poserar i läderbyxa. Men det var ju också för tax fraud, ska jag säga. Det var inte liksom
misshandel.
Nej, exakt.
Med 7 kompisar mot en ensam.
Men alltså obs, vi tycker absolut att alla ska betala sin skatt.
Då har vi det sagt. Ja. Välkomna till podden. Jag har sagt det 4 gånger nu, jag vet. Men det blir kul.
Men i alla fall, alltså du hör ju, du vill ju läsa den här texten. Joan Didion som skriver om fenomenet Martha Stewart och också ser in i framtiden. Och det finns en massa andra texter i den här som är otrolig. Och vill man inte, alltså det kan väl också passa på att nämnas då att läs The Year of Magical Thinking om du inte redan har gjort det, för det är också ett perfekt semesterläsning. Och det är inte så hemskt som man kan tro. Framförallt, först och främst, så är det en jävligt bra bok.
Det handlar också om kärlek och det handlar om familj. Alltså det är inte bara att hon vältrar sig i nuläget och som har hänt, utan det är att hon genom skrivandet upptäcker sina relationer, vad de har betytt för henne och varför hon sörjer dem. Och det är ju själva huvudsaken med sorg, att man, det är ont för att man verkligen har älskat någon och behövt någon. Väldigt, väldigt fina.
Nu kommer jag att tänka på en Garth Brooks låt.
Berätta. Gråt. Vi gråter.
Så jag lyssnar på country hela helgen.
Ja, nu
hela
kör vi. Kör.
Nej, men den heter The Dance. Ja. Alltså, I'm glad I didn't know the way it all would end.
Jag gråter redan.
The way it all could go. Our lives are better left to chance. Could have missed the pain.
Jag misstänker
that I had to miss
att vi kommer gå in i låt efter det här. Och ett outro dance. Möjligtvis. Grattis igen, Brita Zachary.
You.
39 år gammal. Vad vill du göra när du fyller 40? Hallå, vänta nu. Liksom jag gjorde ett 30 grejer före 30. Kan inte du få hemläxa 40 grejer före 40?
Åh gud!
Som du etablerar kanske vid 3 nedslag närmaste tiden eller något.
Ja, det kan jag väl göra. Jag tycker det är, jag är nog både alltså lika delar okrisig som jättekrisig. Mm. Framför allt skulle jag vilja säga, så på sistone så har så mycket handlat om så här, kommer jag få fira det? Kommer jag få ha en fest?
För att, nästa år.
Ja, jag vet.
Förstår du hur stor fest det kommer vara?
Ja, eller hur?
Vänta, visst kommer det. Vi ska ju bygga baracker ute hos er. Bor i 3 dagar.
Ja, okej. Yes.
Och sen åker du och jag till Palma.
Ja.
Något slags grogghageri måste det bli, Brita, snälla.
Ja.
Säg att du är öppen för det.
Ja, jag är öppen för det.
Bra.
Men sen så det är klart att det är någonting som känns konstigt med att så här, jag är så gammal som den var när den fyllde 40. Jaha, okej. Okay, jag är liksom den, alltså det känns helt främmande. Alltså just den där grejen med, jag tror att det blir extra tydligt också när man liksom har lite rynkor och så vidare och så bara, ja, fast jag är ju inuti, jag är ju exakt samma person som när jag var 15.
Men så känner jag när jag umgås med säger Benjamin Ingrosso eller Oscar Sia. Att de ser på mig som en sån himla vuxen. Och jag har så svårt att förlika mig med det. Även om jag förstår. Jag vet ju att jag på många sätt är stram och sträng och sådär. Men rent umgängesmässigt, socialt, är samma person. Så det där är fan svårt att förlika sig med. Och jag tror att det ska vara svårt. För man behöver inte anpassa sig till någon mall eller form. Eller du, och du är ju verkligen antitesen till det. Ni hittar ju på nya grejer hela tiden.
Ja, men jag tycker precis. Alltså, jag tycker liksom att folk som är yngre än mig är äldre än mig. Mm. Alltså på det sättet att vissa är så här väldigt stängda eller alltså har så här, är trångsynta är liksom, eller är fast i sin form och så vidare. Men jag, det är klart att det också finns saker med att vara äldre än jag var när jag var 15 som jag absolut inte, alltså jag är fan jävligt, jag är jävligt glad för livet. Jag tycker liksom att jag är på en plats där jag tycker att så mycket grejer är så jävla nice.
Det märks verkligen, tycker jag med dig.
Det. Men absolut, det är klart att det finns kriser där och jag ska försöka... Vänta, vad är det jag ska göra med listan? Jag ska komma på grejer jag vill ha gjort innan jag fyller 40.
Jag ska åberopa Bob Dylan-citatet som är värt att nämna här. Younger than that now. För det är den resan jag tycker att du har gjort och fler behöver göra.
Vad betyder det?
Younger than that now. Om du känner efter.
Ja.
Man är yngre än man har varit innan.
Ja, okej.
Okay. Hörrni, tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni är med oss i våra olika kriser och annat. Ja. Och kriser to come.
Och skicka tips till Parisas sommarprat. Här har ni chansen. Följ henne på OnlyFans och kräv videos.
Fan.
Vänta nu, Parisa. Vänta, du gjorde så.
Ja, absolut. Ja, hörni, tack för att ni lyssnar. Vi finns på Britta och Parisa på Instagram. Er input är det enda vi lever för, enda poängen med det här. Så häng med oss där och säg vad ni tycker om saker. Och grattis igen, Britta Zachary. Satan vad du kör.
Tack. Och grattis världen till att du ska sommarprata.
Puss, hej, hejdå. Puss, hej. Då ska vi ha en slutlåt den här gången. Den här som du sa nu. Garth, yada yada. Vi har aldrig slutlåt, kom jag på nu. Vi lägger in
Holding you. I held everything
for a moment. Wasn't I a king?
Oj.
If I'd only known.
Oj, ansiktsmin. Aldrig sett som min.
Nu har de min i Paradise Hotel-buren.
Lägg in låten här. Tio, hörni.
Better left to chance. I could have missed.